utan tvekan den som betyder mest, absolut mest i mitt liv. Jag älskar honom så innerligt mycket. Som jag sa tidigare, Mattias Duvind heter jag, är medlem här i församlingen sen cirka ett år tillbaka. Trivs jättebra här. Tycker att det här är en församling som jag verkligen kan kalla mitt hem. Det är underbart. Och ni som har varit med här under vårterminen, när vi har kört lite bibelstudium, idag blir det betydligt enklare. Vi kör inte några djupstudier idag, utan nu är det en predikan. Och för den som tycker om att ha titlar på predikan, så heter min predikan idag Guds omsorg när livet går sönder. Det händer ibland att livet inte blir som man tänker sig. Att livet knakar i fogarna och att ens planen kraschar. Ens självkänsla dippar totalt och att man känner sig totalt bortspolad. Att man känner sig inte värdig överhuvudtaget. Man känner inte att livet har blivit så som man hade önskat att det skulle bli. Och man känner sig på botten, så att säga. Men där, när man känner sig i botten, där kommer Gud att vara. Han finns alltid i närheten. Alltid redo att gripa in. Och det är en otrolig trygghet. Har varit det i mitt liv många, många gånger. Och det som är underbart är att vi har en Gud som, oavsett hur jag känner mig, om jag känner mig på toppen eller om jag är nere i djupaste dal, så är han alltid där. Och vi har en frälsare som gick upp på ett kors en gång och tog allting som jag någonsin kommer kunna bära. All ångest, all nöd, all sjukdom, all brist, allt vad det nu kan vara, det har han känt på. Han vet hur det är att fullt ut vara människa och att fullt ut drabbas av livet. Och vi är ju skapade av en kärleksfull far för att ha gemenskap med honom. För att leva i fullständig gemenskap och harmoni. Vi är ju inte skapade för ett liv i lidande eller utanförskap eller ångest. Utan vi är gjorda för ett liv tillsammans med Gud. Det var så planen var från början. Gud planerade inte för något lidande, för något obehag, för något elände. Utan han planerade för en harmoni i gemenskap med honom. Men när människan valde sin egen väg, vi valde att kasta Gud över bord. Vi tänkte att vi klarar oss bättre själva. Började med Adam och Eva. De tänkte att de klarar sig bättre. Äter vi bara frukten så blir vi lika Gud. Vi kan själva. Det var väl deras tanke. Och hur många gånger gör man inte det som människa själv? Att tänka att ja, jag kan bäst själv. Och även om man kallar sig kristen, så kan det hända att man går efter egna planer istället för efter Guds tankar. Och ibland så lider man då skeppsbrott. Man kommer bort ifrån kärnan i sin tro. Och där kan livet gå sönder. Kan vi kanske få upp den första bilden på skärmen? Så här kan det se ut. Det var en kopp jag slog sönder igår som jag sen limmade ihop. Här kan man se ju att ja, det går att få ihop det igen. Gud är förstås betydligt bättre på att laga än vad jag är på att limma. Det vågar jag säga. Men det är fantastiskt att vi har en som vill ta oss an oss. Men för att illustrera lite grann så tog jag med mig faktiskt en kopp. Och jag tog med mig lite livets ruffheter. För ibland så är det ju tyvärr så att ja, men vi ofrivillig ensamhet till exempel. Och där gick vi sönder. Eller dålig självkänsla. Och där sprack vi ännu mer. Eller ofrivillig arbetslöshet. Möjligtvis barnlöshet. Fattigdom. Ja, vad den kan vara. Till slut så är det bara skärvor kvar av oss. Och vi har inte mycket mer inför Gud att visa upp än en trasig kopp. Och ibland är det så vi verkligen känner oss. Att vi är helt utlämnade själva. Vem ska ta hand om den här koppen? Vem vill dricka någonting ur den? Vem vill nyttja den? Vem vill nyttja mig när jag känner mig så här? Men ändå så är ju Gud närvarande. Och vi har ju ett underbart bibelord i Hesekiel. Och jag tänker att vi ska gå dit och vi ska läsa det. Från Hesekiels 34 kapitel. Och vi ska läsa ifrån vers 11. Och då står det så här. För så säger Herren Gud. Jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Liksom en herde tar sig an sin jord när han är bland sina får som varit skingrade. Så ska också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades en mulen och mörk dag. Jag ska föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma till sitt eget land. Och föra dem i bet på Israels berg vid bäcken och där man i övrigt kan bo i landet. På goda betesmarken ska jag föra dem i bet. På Israels höga berg ska de få sina betesmarken. Där ska de vila sig på goda betesmarken. Och de ska ha rikligt med bete på Israels berg. Jag ska själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren Gud. De förlorade ska jag söka upp. De som gått vilse ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda. Och de svaga ska jag stärka. Jag tycker det är en fantastisk programförklaring från Gud. Hur han vill ta sig an människor alltså. Nu handlar det här ju om hur han ska samla Israels folk tillbaka till sitt land. Men vi kan också läsa ut vilken omsorg han har mot var och en av oss. De förlorade ska jag söka upp. De som gått vilse ska jag föra tillbaka. Och de sårade ska jag förbinda. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Om man skulle titta på alla andra religioner i världen. Så är det gudar som måste. De måste ha offer. De måste blidkas. De måste... Alla andra religioner så blir det ett sån strävan från människor för att kunna nå upp till gudarnas ideal. Här har vi en gud som sträcker sig ner. Som möter det svaga. Som inte räds för att ta sig an det som är utstött. Vi ser det gång på gång i evangelierna hur Jesus han söker upp de sjuka. De spetälska, de utkastade, de som inte har något hopp överhuvudtaget. De som inte har någonstans att ta vägen. Han till och med rör vid dem. Och om vi förstår den tidens kontext att vara spetälsk var något alldeles fruktansvärt. Du var vid sidan av samhället. Du var ingenting värd. Du var tvungen att ropa om dig själv så vart du än gick. Att jag är oren. Jag tillhör inte samhället. Jag får inte komma in i en stad. Jag får inte ens gå och handla någonstans. Livet är liksom borta för mig om jag är spetälsk. Och Jesus går och möter dem. Och det kommer ju fram en spetälsk i Markus evangeliet. Jag kommer inte ihåg vilket kapitel, om det är 1 eller 2. Och han säger, Herre, om du vill kan du göra mig ren. Och Jesu första tanke är, jag vill. Och han sträcker ut sin hand och han rör vid den som är oren. Något som var fullständigt otänkbart. För det första så blir Jesus själv rituellt oren. Han måste tvätta sig, han måste hålla sig borta från samhället i ganska lång stund. Men han var ju också risk då för att bli smittad utav den här sjukan. Men han bryr sig inte. Han sträcker sig ut i nöden, han sträcker sig ut i misären och han finns där för varje person som är svag. Och jag tänker mig vilken upprättelse för denna man som har varit spetälsk. Han får beröring kanske första gången på flera år. Han blir mottagen av någon som vill med kärlek ta på honom. Som med kärlek ser honom. Sån är vår Gud. Så hur vi än känner oss, var vi än är. Om livet är på höjden och vi mår perfekt. Eller om vi är på botten. Spelar ingen roll. För Jesus han är där. Han är där för att möta just dig. Om du är på toppen så har du säkerligen någon runt omkring dig som inte mår lika bra. Där Jesus vill röra sig ut. För vi är faktiskt satta här på jorden också som ambassadörer för Guds rike. Vi är inte här för vår egen skull bara. Vi är här för att Gud har sänt oss. Vi har grannar, vi har bekanta, vi har vänner, familjemedlemmar och annat som behöver veta att det finns en Gud som älskar dem. En Gud som bryr sig på riktigt. Och vi ska återkomma till det lite senare. Men vi ska gå vidare till Johannes kapitel 10. Och när vi talar om Gud som herde så går det ju inte att komma ifrån Johannes kapitel 10. I kapitel 10 så, och vers 11 och framåt så står det så här. Jag är den gode herden. Och det är fantastiskt varenda gång i Johannes evangeliet när Jesus säger jag är, så anspelar han på Guds namn. Det högsta Guds namnet, Yahweh. Det är det han säger. Han talar alltså ut på arameiska att jag är. Egentligen säger han implicit jag är Gud. Men nu säger han jag är den gode herden. Och den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är inhyrd och inte är herden som äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river den i stycken och skingrar jorden. Den som är inhyrd bryr sig inte om fåren. Men jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig liksom fadern känner mig. Och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Vilket uttalande va? Jag ger mitt liv för fåren. Ingen annan människa har gett sitt liv för mig. Men han har gjort det. Och han gav sitt liv för dig. En gång betalade han priset för all utanförskap, all ångest, all oro, all depression, all psykisk ohälsa, alla sjukdomar, all utanförskap, all ensamhet. Allt tog han på sig. Han har en gång burit det. Han vet precis som jag sa tidigare hur det känns att vara människa. Han vet hur det är att bära de svaga och ta sig an de utstötta. Kan vi få upp nästa bild kanske på? Vi kan ta ytterligare en bild framåt. Så här kan det många gånger se ut. Vi vill visa upp oss från en fasad som ser ut så här. Den här koppen ser ju väldigt fin och bra ut. Och många gånger har jag upplevt att man försöker visa upp sig från sin bästa sida. Även om man inte mår bra så är det så här man vill visa upp sig. Man vill visa sig tapper, man vill visa sig stark. Nej, jag vill inte visa mina svagheter. Jag vill inte blotta mina bekymmer. Så man visar sig på det här viset. Men den där koppen är faktiskt inte hel. Om vi tar nästa bild. Där har jag satt upp en spegel så vi ser hur den egentligen ser ut. Den är krossad. Men man vill inte visa sig på det viset. Man vill inte blotta sina svagheter många gånger. Men jag skulle säga att i en kärleksfull och församling så ska det inte vara någon fara att blotta sina svagheter. Där ska vi våga säga att nu är livet skört. Nu har det gått åt skogen. Nu, det funkar inte för mig längre. I en kärleksfull församling måste man våga visa sig så här sårbar. Och inte som på den förra bilden att försöka visa sig tapper. Att jag är minsann hel. Jag är nog stark i mig själv. För sanningen är den att ingen av oss, ingen överhuvudtaget, är stark i sig själv. Det finns ingen sån människa. Jesus själv, när han vandrar här på jorden, det är ju ett tillfälle. När han har predikat i synagogan i Kapernaum och alla lärjungar lämnar honom. Nästan, han har 12 kvar och man hör på Jesu röst, ska ni också gå? Ska ni också försvinna ifrån mig? Och då svarar Petrus, nej men till vem skulle vi gå? Du har ju det eviga livets ord. Så Jesus själv undran om hans lärjungar ska lämna honom. Och om han, som är vår frälsare och vårt föredöme, är mån om att ha kvar sina vänner runt omkring sig, hur mycket mer är det då inte för oss att vi är beroende av de vänner som vi har i församlingen? Det är ju så att med Gud så finns all möjlighet att få bli hel igen. Men Gud verkar alltid i sin församling. Det är väldigt svårt att vara individuellt kristen och klara sig själv. Vi måste ha Kristi kropp. Vi måste ha den lokala församlingen. Vi är beroende av varandra. Vi är lemmar i en kropp. Och vi är tillsammans så pass mycket att vi är inlemmade med Kristus som huvud. Och då går det inte att säga om jag är hand att jag säger till foten att jag behöver inte dig. Jag klarar mig bättre själv. För det gör jag inte. Om jag hugger av handen från kroppen så dör den. Om jag hugger av foten från kroppen så dör den också. Och om vi ser en medlem, en lem i Kristi kropp som liden, så är det vår skyldighet runt omkring som ett stöttande nätverk att finnas där. Att stötta, att hjälpa, att lyfta, uppmuntra och bara få in varje människa i Guds helande igen. Den här bilden blir ju ganska talande. Jag tänker på David i Bibeln. Han har gått in till Batseba. Han tar ju en annan mans hustru. Mannen är iväg i strid. Han heter ju Uria. Är iväg i strid. Och David går in till hans hustru och ligger med henne under tiden han är borta på fältet. Den andra mannen. Och sen försöker han dölja allting. Och det slutar med att han mördar mannen. Eller han låter Uria dö. Och sen vill han visa sig som på den förra bilden. Vi kan ta den förra bilden igen, Magnus. Han vill visa sig så där. Men så kommer profeten Natan hem till honom. Och Natan säger att det kom en man. Han hade 100 får. Han fick ett besök, men han ville inte ta av sina egna får och slakta till gästen. Utan han gick in till en fattig man istället och slaktade den mannens får. Och David blir rosenrasande på den här mannen. Varpå Natan säger, det är ju du. Det är ju du som är den här mannen. Du har bara dolt dig bakom en fasad. Det är ju betydelsen av vad han egentligen säger. Du har försökt dölja dina missgärningar. Du har försökt dölja din synd. Men du har ju verkligen trasslat till ditt liv. Varpå David skriver kanske den mest underbara psalmen i Bibeln. Psalm 51. Och vi kan ju gå och läsa den. Psalm 51. Det här är ju en fantastisk psalm. Om vi tänker på Davids brott här alltså. Han har hittat en annan mans hustru. Han har mördat en man för att dölja sin missgärning. Så att han är ju... han har ju riktigt trampat i klaveret kan man väl säga. Det skulle vara väldigt svårt idag att hitta en man som man får förtroende för som har gjort så här. Ändå så lägger han fram sin bön. Från vers 2, eller vers 3 är det. Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld. Rena mig från min synd. För jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Jag vet inte hur du har känt det. Om du har känt ibland att du har syndat, att du har hamnat i klaveret, att du har gjort någonting som inte känns gott på insidan. Att du vet med dig att oj, det där skulle jag inte ha gjort, det där skulle jag inte ha sagt. Då kan vi alltså känna våra överträdelser och vår synd kommer ju vara inför oss. Men vad kan man göra då? Jo, Bibeln säger att vi kan bekänna våra synder inför varandra. Och att vi kan be för varandra. För där när vi bekänner våra synder, då finns det faktiskt en frihet att komma ifrån dem. Och många gånger så tror jag att just psykisk ohälsa, utanförskap och annat, det har ju olika orsaker. Men En orsak kan ju vara att man har hamnat fel. Man kanske har gjort fel, sagt något fel, hamnat i trubbel, hamnat i klaveret. Men det finns alltid förlåtelse. Det finns alltid en väg tillbaka. Det finns alltid en möjlighet. För Gud är en nådig Gud som alltid står på vår sida. Och så fort vi vänder oss till honom så finns han där som en nådefull far. Tänk på Lukas 15. Liknelsen av de två sönerna. Den ena sonen springer bort. Han säljer allt. Eller han ber fadern att ge honom arvet. Han springer ut, slösar bort all sin rikedom. Får till och med gå och äta eller längtar efter grismat så småningom när han har slösat bort allt. Och han tänker att när han kommer till besinning, kanske vill min pappa ha med mig att göra igen. Men det var inget kanske för Guds, från pappans sida den. Och pappan representerar ju Gud. Utan det var med snabba steg som pappan springer honom till mötes, kommer igen och möter honom. Trots allt vad han har gjort, trots alla fel, att han har önskat sin pappas död så att han skulle kunna få ut arvet. Trots allt detta så springer pappan honom till mötes. På samma sätt är Gud kärleksfull mot oss i allt vad vi gör när vi vänder oss tillbaka till honom. Han finns där med öppna armar, alltid och hela tiden. Spelar ingen roll vad vi har gjort. Vi ska inte låsa oss i gamla saker. När jag var ung så genomgick min mamma och pappa en skilsmässa. Och det var fruktansvärt jobbigt. Jag ville helst ha stannat hos min pappa, men jag fick inte det. Så under flera år så bodde jag hos min mamma som led av psykisk ohälsa och annat. Så att det var ingen angenäm uppväxt. Jag fick klara mig väldigt mycket själv från att jag var 7 till att jag var 12 år gammal. Och det sätter ju förstås djupa spår. En skilsmässa är aldrig lätt för ett barn att gå igenom. Men det här var inte lätt. Och jag bar med mig sår och efter de här sviterna länge. Fram till att jag kanske från 16. I alla fall från 12 till 16. Så det var ju ganska många år som jag kände av sviten av det som hade hänt. Livet var väldigt tufft. Det var många gånger som jag fick gråta mig till sängs på kvällarna. Ja, självförtroendet var helt borta. Jag trodde att min pappa som då hade var orsaken till skilsmässan, att han inte tyckte om mig längre. Jag kände mig värdelös. Jag kände mig helt förkastad. Alltså livet var verkligen skräp. Det satte ju sin prägel då på att jag kände mig så pass utanför eftersom att jag inte hade upplevt kärleken från föräldrar. Att jag kände att nej, inte ens några vänner vill ha mig. Så det gav mig väldigt dåligt självförtroende. Vilket då återspeglas i relationer förstås. Att, ja, det blev inte lätt. Jag hade inte många vänner under den tiden. Och ganska många flyttar blev det också. Men när jag var 16 år, då hände väl något fantastiskt. Jag åkte på ett tältmöte. Och för första gången så fick jag uppleva Jesus på riktigt. Mitt hem, det var ett kristet hem. Eller hade det utgav sig i alla fall för att vara ett kristet hem. Men det märktes inte. Men när jag var 16 år gammal, då fick jag för första gången möta Jesus på riktigt. Det var alldeles fantastiskt. Ett första möte med Jesus blev det på det här tältmötet. Och jag blev så sugen på mer. Så jag tänkte att de läste ju Bibeln på det här tältmötet och Guds ande var verkligen närvarande. Jag förstod kanske inte att det var Guds ande då, men det ser jag ju nu. Men i alla fall så gick jag till en bokaffär och jag köpte mig min första bibel. Och då var jag 16 år gammal. Och jag började läsa den här boken när jag bad helig ande. Uppenbara för mig, visa mig vem Gud är, visa mig att du älskar mig. Wow, det började en fantastisk resa. Jag kunde stanna inne på mitt rum efter skolan. 2, 3, 4 timmar. ibland 5 och 6 timmar, och bara läsa och studera Guds ord. Och Guds ande var så påtagligt närvarande så att jag ville verkligen inte gå därifrån. Han var så fantastisk där inne på rummet. Och Gud visade gång på gång på gång att mina illusioner om att jag var förkastad, om att jag var borta från Gud, att jag inte var värd någonting, det stämde överhuvudtaget inte. Han sa gång på gång, jag älskar dig. Jag fick uppleva hans kärlek så konkret på rummet. Alltså det kändes som flytande kärlek. Det kändes som att jag andades kärlek där inne på rummet. Det var så gott. Det kom genom den heliga ande och genom Guds ord. Detta umgänge tillsammans med Jesus, det var så fantastiskt. Och det var ju förstås inte bara reserverat för en person. För Gud har inte anseende till person, står det i skriften. Utan var och en som ett öppet hjärta kommer till honom kan få uppleva hans underbara godhet. Kan få uppleva hur han förbarmar sig över en. Han är så mycket mer god än vad vi någonsin kan föreställa oss. Det finns så mycket mer kärlek i Gud än vad vi i vår vildaste fantasi kan förstå. Den måste upplevas. Och dels kan vi uppleva den så som jag gjorde, tillsammans med Bibeln, tillsammans med den heliga ande i sin ensamhet. Men jag är också övertygad om att platsen i församlingen är stället där man verkligen kan få möta Gud på riktigt. I lovsång, i tillbedjan, i förbön med varandra. Där man får blotta och öppna upp sig själv för någon man har förtroende för och visa att nej, men nu är faktiskt livet trasigt. Nu känner jag mig krossad. Jag är inte hel. Snälla, be för mig. Och i ett sånt förbönstillfälle, där vill Gud verkligen vara närvarande. Gud vill alltid möta oss, oavsett om vi är på höjden eller om vi är i djupet. Jag tänker att vi ska bara gå till, vi ska strax vara färdiga här, men vi går till Kolosserbrevet kapitel 3. Kolosserbrevet kapitel 3, och där ska vi läsa från vers 12. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenat i fullkomlig enhet. Det här tycker jag är så vackert. Paulus förklaring om hur en församlingsgemenskap ska fungera. Jag tycker det är så otroligt vackert. Att vi ska få klä oss i innerlig barmhärtighet. Det är väldigt varma ord. Det känns så gott när man läser det. Vi ska klä oss i godhet, ödmjukhet, i mildhet och i tålamod. Och vi ska ha överseende med varandra. Eftersom vi är så många olika lemmar i en kropp, så är det klart att man kan ju stöta sig mot varandra. Vi tänker inte alltid lika. Vi är inte alltid på samma sätt. Vi vill inte alltid samma saker. Men att där i innerlig barmhärtighet få ha överseende med varandra. Det finns förstås alltid kanske, om man letar med ljus och lykta kan man alltid störa sig på någonting som någon annan gör. Men det är bättre att leta efter det som förenar och det som är liksom för samman. Så att vi kan ha överseende med varandra. Och över allt detta ska vi klä oss i kärleken. Bandet som förenar till fullkomlig enhet. Det är ju verkligen så dyrbart. Tänk att få klä sig i kärlek och få behandla alla sina nära och kära med kärleken. Och där vågar jag säga att den som känner sig utanför, den som känner sig förkastad i sitt eget sinne, den som känner att den lider av psykisk ohälsa och så vidare, behöver uppleva den här kärleksfulla gemenskapen. Det är så viktigt. Och det bästa stället skulle jag vilja säga, det är i församlingen. Att få uppleva det i församlingen. Där vi tillsammans som troende får upphöja Jesu namn. Och också få ha gemenskap med varandra på ett mer grundläggande plan. För att ingen människa klarar sig utan gemenskap. Vi måste ha gemenskap med varandra. Och där tror jag att i en kärleksfull gemenskap kommer Gud att komma med sin helande kraft. Vi ska också fortsätta med Romarbrevet 12. Ytterligare en programförklaring från Paulus om hur han önskade. Romarbrevet kapitel 12 från vers 9. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Var glada i hoppet. Tåliga i lidandet. Uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med de som är glada. Gråt med de som gråter. Var eniga med varandra. Och tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott. I alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Det här är också en programförklaring. Det är kanske Paulus absolut viktigaste brev. Det här är ett brev han skriver till Rom, en församling som han aldrig har varit i. De flesta andra församlingar han skriver till, där skriver han ju för att han antingen har fått en fråga eller det har uppstått någonting som han behöver ge klarhet till. Men till Rom, det är en församling som man aldrig har besökt, som man inte har någon större relation med, men han skriver till dem för att förklara hur han ser på sin syn, hur kyrka ska vara och hur han förklarar vem Gud är, hur vår rättfärdighet fungerar, hur vi ska kunna få en fungerande relation med Gud. Så därför blir ju ett sånt här bibelställe då. Det ligger ju verkligen i Paulus hjärta då att så här ska en församling fungera. Och det han då säger först är älska varandra uppriktigt. Jag älskar det. Det är så fantastiskt. Inte lätt att leva upp till alla gånger. Vi gör det oftast inte i egen kraft. Men med Guds hjälp, fyllda av Guds ande, kan vi leva i kärlek till varandra. Och jag tänker också det här att vi ska inte förbanna de som har gjort oss illa, utan vi ska välsigna istället. På samma sätt som det stod tidigare att vi skulle förlåta om vi har något att anklaga någon för. Och det är också så viktigt att om någon till exempel lider av att de känner sig, ja, man kan känna sig utanför eller förkastad och så vidare. Att man har lätt ändå att både förlåta ifall en sådan människa har gjort något, eller att om du är i en sån sits att du också kan förlåta de som har gjort någonting mot dig. För där finns en nyckel till frihet. En stor och underbar nyckel till frihet. Så att vi inte blir fast i vårt agg mot någon annan. Så jag tycker det är så underbart att Gud både på ett personligt plan vill möta var och en av oss. Men också att vi tillsammans i församlingen får återspegla vem Jesus är. Och det är just där som jag tror att man kan få se att man får komma åter liksom till livet. Sverige är ju tyvärr ett av länderna i världen där man lider av mest psykisk ohälsa. Det är få länder i världen som har så mycket psykisk ohälsa som Sverige har. Och det är väldigt anmärkningsvärt eftersom att vi har det så pass bra materiellt sett. Vi mår ju, tittar man på det utifrån, så har vi ju allt materiellt man skulle kunna önska sig. Ändå så är det så många som lider av psykisk ohälsa. Speciellt bland unga människor. otroligt många liden. Och det är otroligt att man vill visa upp sig från den här sidan. Man vill inte visa några svagheter. Man vill visa sig tapper. Man vill visa sig kanske bättre än vad man är. För att man har sett på Instagram, man har sett på Facebook, TikTok och annat. Man ser ju bara det bästa av människors liv där. Det finns ju sällan någon som lägger upp verklighetsbilden. Man lägger upp bilder där man har visat sig från en bättre sida än vad man själv är. Och så tror alla som tittar på sådana här medier att ja, men livet måste vara så där bra för alla. Det är bara jag som har problem i livet. Eller ibland tänker jag när mina barn bråkar hemma att ja, det är nog bara jag som har haft barn som bråkar. Det är nog ingen annan. Man ser hur allting ser så prydligt och fint ut i andra familjer. Men det är bara jag som har bråk hemma. Men jag tror inte att det är så. Utan det är nog någonting som man... Som, eftersom man bara ser det så nära själv. Om man inte ser hur andra har det på djupet. Så kan man få en felaktig bild. Så därför är det viktigt att man får den rätta bilden. Att man vågar visa sig som den man är. Det tror jag att alla skulle må bra av. Om vi i församlingen i alla fall vågade visa hur man verkligen har det. Och att vi vågar stå upp för varandra. Jag ska bara avsluta med ett sista bibelord. Innan vi erbjuder hjälp till förbön för de som vill ha det. Eller så prisar vi Gud tillsammans med dig sen, Karo. Och då går vi först nu till psalm 34. Och det står det från vers 5. Jag sökte Herren och han svarade mig. Han räddade mig från allt som skrämde mig. De som ser upp till honom strålar av glädje. Deras ansikte behöver inte rodna av skam. Här är en plågad som ropade. Och Herren hörde honom och räddade honom ur all hans nöd. Och sen från vers 19. De rättfärdiga ropar och Herren hör. Han räddar dem ur all deras nöd. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta. Och han frälser dem som har en bedrövad ande. Mycket får den rättfärdige lida. Men Herren räddar honom ur allt. Så tack gode Fader att vi verkligen får komma till dig. Att du räddar oss ur allt. Vi prisar dig för det. Och nu lägger vi resten av den här gudstjänsten i dina händer. I Jesu namn. Amen.